Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I veckans avsnitt av Syn i själen så har jag bjudit in Goran Azad som mot alla odds föddes till denna värld. Hans familj flydde kriget i Irak på 80-talet, mamma, pappa, syskon. Och under den här långa och tuffa flykten mot Sverige så blir Gorans mamma gravid och bestämmer sig för, i den förtvivlade situation familjen befinner sig i, för att göra abort. Men ödet ville annorlunda, för Goran levde kvar där inne. Han föddes i Sverige och döptes till Göran. Så det är både Goran och Göran på något vis. Mirakelbarnet. Men det var utmanande för honom att växa upp här, mobbad och utfryst, så kämpade han med sitt eget värde. En uppmaning från en lärare blev en vändpunkt. Han tvingades plötsligt gå emot sina rädslor och humorn blev ett sätt och ett verktyg för honom att finna en plats och en tillhörighet, att lämna allt det tuffa utanförskap och mobbing bakom sig. Det blev en ny resa för Goran. Idag är han en av Sveriges främsta föreläsare och med humorn som främsta verktyg så brinner han för att förändra samhället, förändra världen. Välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen, Goran Azad.
Tack så jättemycket, Agneta.
Eller Göran också. Man får säga både Göran och Goran.
Precis.
Ja. Tack för att du ville vara med i min podd.
Det betyder jättemycket.
Ja.
Tack så jättemycket och kul att jag fick komma hit.
Ja, det var din kompis Felicias förtjänst att du är här. Som jag träffade någon gång på en bokmässa för väldigt länge.
Ja, berättade om det.
Ja.
Var väl var det 2015 kanske?
Ja, det var länge sedan. Det vet jag. Väldigt härlig energi.
Verkligen.
Och vad kul. Och ni lyssnar på min podd, sa du?
Det gör vi, absolut. Ja. Vi har lyssnat på några avsnitt. Och det var som jag nämnde precis innan vi började spela in här. Att du har en sån fantastisk, varm och genuin personlighet, känner vi. Och sättet du möter dina gäster på är så omtänksamt och varmt. Och,
wow.
Så det har varit en ära att få höra dina avsnitt. Faktiskt.
Nej, men vad glad jag blir. Jag blir så himla glad. Och jag är så otroligt glad att du är här.
Tack.
Du är ju då, jag nämner i inledningen här att du är det här typ mirakelbarnet. Din familj flyr från Irak. Jag måste fråga dig om du har sett den här dokumentären, Det var en gång ett Irak.
Nej, den har jag inte sett faktiskt.
Den måste du ju se. Ja. Alltså det är en sån stark och välgjord dokumentär.
När kom den?
Ni som lyssnar och är intresserade av sånt här, ni ska verkligen se Det var en gång ett Irak. Jag har sett den på SVT Play. Jag vet inte om den finns kvar där, men den är verkligen intervjuer med civilbefolkning, med militärer. Wow. Men det handlar ju väldigt mycket om det här kriget när USA gick in liksom. Exakt. Och skulle styra upp. Och liksom började jaga efter Saddam och sen kom Al-Qaida och sen kom ISIS och du vet, det har ju bara liksom trasat sönder det här landet. De har trasat sönder det här landet. Och till vilket pris? Till vilket pris? Har det ens fyller något krigfunktion? Det kan man ju, den första frågan man kan ställa sig. Men, så det var därför jag undrade om du hade sett den.
Den har jag faktiskt inte sett, men den ska jag ta och se.
Ja.
För jag älskar ju dokumentärer.
Ja.
Men vilket år kom den ut?
Ja, den är ganska ny tror jag.
Den är det?
Jag såg den för, det är mindre än ett år sedan. Jag såg den kanske för några månader sedan bara.
Okay.
Så kolla om du hittar den.
Ja,
det är en prisbelönt dokumentär.
Ja, men väldigt,
den kan du se med dina föräldrar om de orkar.
Ja, det finns ju så mycket sorg och smärta där. Så att det känns som att de försöker förtränga väldigt mycket som har hänt under den tiden. Även om de har det väldigt bra i Sverige idag. Så finns det mycket minnen som de inte vill återuppta så att säga.
Nej, jag kan förstå det. Att det kan vara så.
Verkligen.
Men de flyr i alla fall. Dina föräldrar flyr under Kuwaitkriget. Då.
Ja, mellan Iran och Irak. Där,
mellan Iran och Irak, exakt. Det kriget. Så vi pratar 80-tal här nu.
Exakt.
Ja. Och då flyr de med tre barn.
Nej, med två barn. Två och fyra.
Två och fyra. Jag läste på din hemsida. Det stod det tre barn.
Det stod det tre barn. Nej, men jag tror att när de kom till...
Var du född när de kom till Sverige?
Nej, det var jag inte. Nej, de lyckades ta sig till gränsen där i Iran.
Ja.
Och från Iran då till Italien där min mamma ganska snabbt tätt inpå födde sitt tredje barn.
Mm-hmm.
Så det var Italien som hon gav liv till sitt tredje barn där. Mm. Och redan en månad efter att hon hade fött sin son så började hon må väldigt dåligt. Och efter ett besök där på sjukhuset så visade det sig att hon var gravid igen.
Oh.
Och det fanns ju inte plats att föda ett fjärde barn, inte den här världen. Och så de ville ju göra den här aborten, mest med påtryckningar från pappas sida då. Och det var ju förbjudet på den tiden i Italien eftersom det är ett katolskt land. Men det var inte förrän min mamma sa någonting till den här doktorn som fick doktorn att känna en enorm empati för henne. Jag är bara 16 år gammal, säger hon. Och det chockerande uttalandet...
16 år gammal är din mamma.
Ja.
För tre barn.
Det fick ju doktorn att känna en enorm empati för henne och ändra sina tankar där om att göra den här aborten för att han kom att tänka på sitt eget barn som var 16 år som fortfarande gick i skolan. Och när de bestämde sig för den här aborten så drog han in den här sprutan i mammas arm då. Och hennes hjärta gick ju 1000 bitar för att just hon ville göra barnet men omständigheterna tillät ju inte det. Och när han drog ut den här nålen så gjorde sig en liten blodfläck synlig på hennes arm som en liten påminnelse om att det var klart. Så hon totalt blev förstörd efter den.
Ja, det som mamma själv...
Mm.
Så kan jag liksom gå in i den tanken och känslan av att ha fött barn och vara gravid och ta bort det. För att det är ju vilken smärta som kvinna att göra det.
Månader efter det så inser mamma att hennes mage börjar växa. Så hon misstänkte ju då att barnet fortfarande levde kvar i magen. Och efter ett nytt besök på sjukhuset där i Italien i Rom så uttryckte doktorn det om att det är ett mirakel och att när Gud har sina planer klara så man inte ifrågasätter
no pressure.
Det. Exakt. Och det var nästan som att livet tog en vändning, för att dels så fick de ju stanna kvar i Italien, men de hade även fått uppehållstillstånd i Sverige med hjälp av United Nations.
Mm.
Och det var ju pappans stora dröm om att komma till Sverige, eftersom hans största idol var ju Ingmar Bergman.
Är det sant? Är han sån filmälskare?
Alltså, han tittade på hans filmer jättemycket i Kurdistan. Och färden fortsatte därifrån till Sverige, och 6 månader därefter så gav min mamma liv till mig i lilla Hallstahammar utanför Västerås.
Mirakelbarnet.
Mm.
Det var, vilken fantastisk berättelse.
Tack.
När fick du veta allt det här? När berättar om den här historien för dig?
Du vet, när jag var liten så fick jag höra väldigt mycket från min mamma och pappa om att jag var speciell. Och de andra fick inte höra det, de andra tre. Så jag undrade alltid vad det var för någonting som de menade med det. Ja, men Goran är speciell. Goran får bestämma om vi ska till Max eller om vi ska till McDonald's.
Nej, vad jobbigt någonstans ändå.
Ja, men verkligen. Och det var inte förrän jag var 8 år gammal som min mamma berättade det till mig.
Mm.
Och jag förstår ju nu efterhand att det kanske var någon form av kompensation för dem.
Ja.
Med en sån ångest av att, du vet, egentligen skulle inte han finnas till. Och att de på något sätt ville kompensera det genom att uttrycka sig och se att man var speciell och så vidare. Så att jag minns när jag fick höra det väldigt tidigt.
Vad tycker dina syskon om det?
Och jag minns också mobbningen ganska tidigt och vart mobbning kan börja. Och det kan ju börja, du vet, hemifrån också, från sina syskon. Äldre syskon, precis, som också kan skapa ett tankemönster hos en själv, där man undermedvetet, när man lämnar sitt hem och ska till skolan, så börjar man undermedvetet söka sig till omständigheter som man kan bekanta sig med.
Exakt.
Till exempel. Och det behöver inte vara någonting som jag själv har valt, utan det kan vara någonting så här, om någon säger en elak kommentar så kanske jag ler och visar att jag bara vill känna mig inkluderad och att jag kan acceptera den kommentaren, men effekten utav det är någonting som jag också har valt att acceptera. Och att vilja smälta in i situationer bara av att få höra någonting dåligt som inte kanske känns så bra att få höra. Så det här med att man inte skulle finnas till och mamma vill inte ha dig, mamma skulle döda dig, det fick jag höra hemma. Och det var ju någonting som följde med utanför hemmet när man var liten till exempel. Och det var ju någonting som människor ganska snabbt fick ta del av. Av just min berättelse. Och det här är en berättelse, Agneta, som jag har öppnat upp mig för att berätta redan för 7 år sedan. Så jag har ju hållit tyst om den här biten i mitt liv, just den här historien. För att det har ju varit så mycket skuld och skam.
Ja, för du har ju föreläst och gjort ståuppföreställningar. Det har du väl gjort i så här 15 år.
Precis. Och då
men det här är relativt nytt. Alltså.
Det här är relativt nytt. Och då när jag gav mig in i föreläsningsvärlden, där jag liksom ville öppna upp om mina svårigheter på djupet och få barn och unga att känna att det finns olika förhållningssätt till svårigheter och motgångar, men att man på något sätt måste möta dem utifrån en autenticitet och en rå ärlighet.
Mm.
Och just den här beröringsförmågan känner jag saknas väldigt mycket i vårt samhälle idag, där man behöver, det är så mycket utifrån vart man är och vad man har idag, och inte visar så mycket om hur processen har sett ut till vem man är idag till exempel. Och det tycker jag att det är väldigt viktigt, som barn och unga måste få ta del av mer om vår egen sårbarhet.
Saknas det, tycker du, forum där man kan lyfta sådana här frågor just runt barn och unga, tankar och känslor och så?
Det saknas inte, jag tror nog att det skulle behövas mer utav det.
Men det finns mer än vad du gjorde när du var i den, när du var yngre och än när jag var yngre.
Precis,
också.
Definitivt.
Då fanns det kanske inte speciellt mycket av det. Men tycker du att det har blivit bättre? Har det blivit mer sådana forum och plattformar?
Det har blivit bättre, men det skulle kunna bli ännu bättre. Mm. Jag tror att just det här med att barn och unga till exempel inte nämner för vuxna om att de blir mobbade till exempel. Just den här, vi måste bygga förtroendefulla relationer med barn och unga. Och då tror ju folk så här att det bara ska vara när saker och ting som är dåligt, när någonting dåligt händer barnen. Men det är tvärtom. Det är när de mår bra och är glada som man ska bygga förtroendefulla relationer, så att om det skulle hända någonting, att de känner tryggheten sen om att de kan gå till en. För att om man inte bygger upp förtroendet redan från början, så då tror de, men varför kommer du nu när allting är som det är just nu?
Jag har klokt.
Ja.
Klokt.
Så det är väldigt viktigt att man börjar lyssna på barn och unga.
Ja, och även sådana här övergrepp, inte bara mobbning utan övergrepp. Allt sånt där som man kanske inte vågar egentligen komma med.
Nej, men precis.
Man bygger upp det tidigt. Då landar ju någonstans väldigt mycket ansvar på skolan på något vis.
Ah.
Och jag vet inte om det är rättvist alla gånger att det är skolan som ska ta allt ansvar.
Nej.
Men vad gör man då om det blir ett glapp emellan? Jag har ju systrar som är lärare som tycker liksom att föräldrarna har ju också ett ansvar. Mm. Men vad gör man om det blir det här glappet mellan föräldrar som inte kan eller orkar ta det där ansvaret som man kanske tycker är självklart.
Mm.
Och att skolan inte heller har de resurserna.
Mm.
Vad finns det någon länk däremellan?
Så länken tror jag att kan vara av att bjuda in till samtal.
Mm.
Och just det finns ju massa olika faktorer som spelar in om hur en barnsituation kan se ut till exempel. Det kan vara att man inte tar med sig kompisar hem som kan visa tydliga signaler om hur ett barn mår till exempel.
Mm.
Så jag skulle nog säga att öka medvetenheten hos både föräldrar men även hos personaler på skolor.
Mm.
Om att visa mer att de ser barn och unga. Och när jag brukar åka ut och föreläsa till exempel för barn och unga på gymnasieskolor, högstadieskolor och mellanstadieskolor så brukar det vara så att efter föreläsningen så bjuder jag upp barn och unga till en open stage där de själva, de som vill, får komma upp på scen och berätta någonting som de har gått igenom, någonting de har tagit sig igenom, svårigheter de går igenom.
Vågar de det?
Inte alla kommer ju inte upp, men de som gör det är fantastiskt modiga. Och,
wow.
Och det är utifrån miljön vi skapar, utifrån kärlek och omtanke och att det här är någon, det finns ingen som dömer i det här rummet och det är ju upp till mig att skapa den miljön.
Mm.
Och det funkar oftast för att det handlar om att jag också går in på mitt djup och min sårbarhet, om hur jag tog mig igenom svårigheter. Så man på något sätt föregår med ett gott exempel.
Mm.
Och jag kan inte räkna hur många gånger, Agneta, men på alla skolor jag har varit i, när jag har haft barn och unga som har kommit upp på scen och det kan röra sig om 10-15 pers och alla lärare ser likadant. Jag hade ingen aning om att de mår så dåligt.
Nej, du hör ju.
Faktiskt.
Och det finns ju massor där ute. Mm. Och det behöver inte heller ens vara att de är liksom, det är övergrepp hemma. Nej. Eller att de blir slagna. Eller, det behöver inte vara så allvarliga saker, utan det kan ju vara det här, alla tankar som uppstår i en ung människa.
Mm.
Funderingar över livet och hur ska jag känna, få liksom vara med i gänget, känna tillhörighet. Det är ju allt det där liksom.
Verkligen.
Och där har ju du varit. Jag tänker vi kanske ska backa bandet lite.
Mm.
För jag tänker på det då som du pratar om hemifrån och sådär. Och så också. Jag får ju en känsla av att du måste ha varit väldigt ensam under en stort antal år i ditt liv, eller?
Verkligen.
Berätta lite.
Under en väldigt stor del av min ungdom så kände jag mig väldigt, väldigt ensam.
Mm.
Inte omkring mig. Jag hade folk, jag hade syskon omkring mig, men jag var väldigt ensam i mig själv.
Mm.
Jag kände mig väldigt annorlunda. Och jag kan säga att mycket hade att göra med mobbningar jag fick gå igenom när jag var liten. Och det här med mitt namn Göran till exempel.
Mm.
Och du vet, många undrar ju hur den storyn gick till. Och det var ju det här med att mina föräldrar och jag introducerades ju till humorn precis samma dag där när jag föddes, för att då kommer ju de här läkarna in och bara, men vad ska han heta då? Min pappa, han bara, Göran. Och du vet, de här svenska läkarna har ju varit jätteglada och de bara, det var ju väldigt ovanligt att heta Göran på den tiden på 80-talet, så de bara, men hur bokstaverar man det då? Min pappa, han bara, Göran.
Mm.
Och de här svenska läkarna, Agneta, de blev ju jätteglada. De bara, jaha, det är som våran Göran fast utan prickarna. Och min pappa bara, ja. Och de blev ju så förvånade, de här svenska läkarna. De bara, nej men jaha, vill att han ska heta Göran? Och min pappa bara, ja, Göran, det blir mycket bra, Göran. Och min pappa trodde de pratade om uppehållstillstånd. Så han bara, ja, mycket bra. Och det här, Agneta, det ledde ju till väldigt många år av mobbning när jag var liten, eftersom jag fick ju en identitetskris ganska tidigt och jag började ifrågasätta min identitet. För det här var jag, en ung pojke, ung kurdisk pojke med ett traditionellt svenskt pensionärsnamn från 1800-talet.
Ja, men verkligen alltså. Vilken krock.
Ja, men verkligen. Och jag började ifrågasätta just det här med identitet och om just det här med svenskhet, om hur ser en svensk ut egentligen?
Mm.
Kan jag bli svensk? Är jag svensk? till exempel. Och just på det och att jag fick höra att jag inte skulle finnas till. Och det var ju så mycket på en gång på den tiden. Så att ensamheten i mig vart ju allt större i mig själv. Så det var ju på något sätt, det var ju det som gjorde mig till en väldigt introvert person när jag var liten.
Mm.
Så att det här var ju någonting, hur jag handskades med det var ju bara frågor. Jag ställde ju väldigt, väldigt djupa frågor ganska tidigt i mitt liv om existens och identitet och om varför jag är här. Så jag har ju på något sätt varit en sökare ganska tidigt.
Det är ju inte så konstigt. Jag tror att det är svårt för mig och många andra kanske som lyssnar att identifiera sig med det där. Vad det innebär att komma till ett annat land. Du är ju dessutom född då i Sverige, men du har liksom hela din, det är det kurdisk, va?
Ja, precis. Ja,
din kurdiska kultur med dig i bagaget med dina föräldrar och syskon. Mm. Och så hamnar du i ett land i Sverige.
Mm.
Så att hamna i konflikten mellan de här två, att man ska passa in och samtidigt behålla någon sorts kulturarv och allt det här.
Mm.
Det måste ju vara oerhört svårt.
Väldigt, väldigt svårt. Och jag läste ett gammalt ordspråk från en gammal amerikansk författare för väldigt många år sedan, och han sa att, ordspråket är från Mark Twain, och han sa att de två viktigaste dagarna i ditt liv är den dagen du föds och den dagen du får reda på varför. Och jag är helt övertygad om att det är varför vi är här, för att få oss själva, att förstå oss själva bättre och i sin tur hjälpa andra att öppna upp en medvetenhet för att förstå sig själva också.
Mm.
Att aktivera en gnista hos andra till att göra likadant.
Och, ja, du har ju verkligen ett mission, känns det ju som.
Känns som det.
Känns det nu som att när du tittar tillbaka på ditt liv att du kan se meningen med hela den här resan?
Ja, jag försöker se det som att jag på något sätt har ett syfte. Jag känner så här att vad meningen med livet är. Jag känner att meningen med livet är den mening du ger ditt eget liv.
Mm, mm.
Så jag känner att jag har hittat mitt syfte i det här livet och att på något sätt bana ut för andra att också förstå sig själva med min egna historia, att på något sätt agera som en katalysator, en navigator som bara kan visa andra om hur de kan komma ut ur svårigheter med min historia. För att när jag möter barn och unga på skolor så är det, hade jag berättat om vem jag är idag, vad jag jobbar med idag, det hade varit så långt ifrån dem just när det kommer till beröringsförmågan. Så att för mig har det varit väldigt viktigt att gestalta utifrån min barndom, från mitt 15-åriga jag, visar dem hur processen därifrån har sett ut till vem jag är idag. På så sätt kan de plocka upp, svårigheterna kan vara olika, men alla kan ju relatera till svårigheter, men att det finns verktyg som man kan förse dem med om hur du kan ta dig ur de här svårigheterna och hur du kan omvandla dina svårigheter till framgångar istället.
Mm.
Och att det finns någonting, jag älskar det här uttrycket, det här med att livet är inte emot dig, livet är för dig.
Mm.
Jag älskar sådana där uttryck, för att det är verkligen så.
Och då får du kontakt med dem när du delar mer ut av dina svårigheter.
Absolut.
Då blir det som en nyckel till att komma lite närmare dem. Och vad är det för verktyg som du brukar dela med dig av när du är ute och föreläser i skolor?
Verktygen kan vara att aktivera en medvetenhet om att de själva är de som kan styra sitt eget liv och att våra motgångar och svårigheter, att det kan finnas någonting där och att vårt syfte är att använda våra motgångar och svårigheter till att kanske hjälpa andra som går igenom liknande svårigheter. Så på något sätt så klistrar man fast ett mission hos dem och får dem att känna att de är fördömda och att livet är kast och att man bara ska ge upp. Utan att det faktiskt inte är så, utan att det finns förhållningssätt till motgångar. Och verktygen kan vara utifrån att visa dem om hur man själv kan ta över kommandot över sitt eget liv, av att läsa upp olika affirmationer till sig själv framför spegeln för att öka sitt eget välmående och att ändra ord som jag vill till jag har eller jag är, som också kan visa att vi själva kan styra över hur vi skulle vilja må, hur vi vill ha det i vårt eget liv. Än att känna, för att jag läste en bok 2004, Agneta, som totalt förändrade mitt liv. Jaha. Som ökade upp en medvetenhet i mig.
Ja.
Och den boken var utav Neil Donald Walsh som heter Samtal med Gud.
Ja, just det.
Och den boken visade mig, jag minns hur medveten jag blev. Jag blev mer mån om mig själv på en nivå som jag aldrig hade varit innan.
Mm.
Och den boken beskriver väldigt mycket om att livet är en skapelseprocess och att inte gå in i det här med att man vill för att det här att man vill och varför håller kvar oss i en position medans jag har eller jag kommer. Just sådana uttryck tar oss framåt.
Det är mer drivkraft.
Mer drivkraft, precis.
Och du skapar ju också en väldig kraft här i ungdomarna när de förstår att det finns... Att de tidigt kan förstå att det finns också en kraft att hämta ur tuffa lärdomar i livet. Att det finns en mening med saker, även det där. Och, att då, och vet man det, att det kan finnas lärdomar att hämta, då är det ju också lättare att höja sig över det kanske. Att inte liksom bli en del av det så att det liksom fullständigt förgör en.
Nej, men precis.
Men vem hjälpte dig? För att det här kan ju du nu komma med den här klokskapen naturligtvis och dela med dig av. Men när du var i din ensamhet och i ditt utanförskap och upplevde mobbing och sådär. Ja. Vad var det som hjälpte dig då?
Det som hjälpte mig var just apropå det här med att se barn och unga. Jag minns när jag gick i högstadiet när vi skulle ha våran kabaré på högstadiet. Så var konferensieren var sjuk 2 dagar innan vi skulle ha den här kabarén. Och då tyckte jag att min lärare, att jag skulle ställa mig upp på scen och vara konferensier. Och jag fattade ingenting för att här var jag en tystlåten introvert person som knappt vågade prata. Och nu vill hon att jag ska ställa mig på scen och prata framför hela skolan. Och jag tyckte bara att hon var lite koko. men jag kände så här, du vet, jag brottades väldigt mycket med mitt förflutna. Just det här med att jag inte skulle finnas till och mobbningen och att jag inte duger och att ingen vill höra vad jag har att säga. Men sen hade jag också en annan stark intuition, en stark röst i mig som sa att jag borde ta igen all år av tystnad. Så jag bestämde mig för att gå emot min rädsla och att ställa upp där som konferensier. Och när den dagen kom så var jag så nervös. Men när jag väl tog tag i den där mikrofonen och presenterade mig som Göran så började alla skratta.
Jaha, även fast de där på skolan visste kanske vem du var.
Ja, precis. Ja. För att jag kallade mig för Göran då på högstadiet. Ja. Så, och jag berättade om hela processen. Om hur jag fick namnet och jag märkte att folk började skratta ännu mer när jag berättade och gestaltade utifrån hur det såg ut mellan pappa och de här sjuksköterskorna.
Ja.
Och de skrattade ännu mer och de bara skrattade och skrattade och de skrattade inte åt mig utan de skrattade med mig.
Ja.
Och redan tid så märkte jag om att man kunde alkemera sina svårigheter och motgångar och sin trauma till att läkas med hjälp av humor. Så den dagen förändrade mitt liv totalt. Redan som 15-åring så var drömmen klar. Jag ville bli stand-up-komiker.
Ah.
Och några år därefter så läste jag i ett magasin faktiskt om en man som hade en obotlig sjukdom. Mm. Som hade testat alla sorters mediciner men utan någon effekt på hans kondition. Och han bestämde sig för att checka ut på sjukhuset och han låste sig in i sin lägenhet en hel månad och gjorde ingenting annat än att bara kolla på komedifilmer och skratta. Och en månad därefter så gick han tillbaka till sjukhuset för en check-up. Och till läkarnas förvånad så kunde de inte hitta ett spår av hans sjukdom överhuvudtaget längre i hans kropp. Och den mannen blev ju känd som mannen som botade sig själv med skrattet. Med
humorn.
Och han hette Norman Cousins. Och när jag läste det här, Agneta, i den här tidningen så kunde jag totalt relatera till just om vad som hände med mig när jag stod där på högstadiet på den där kabarén och skämtade och kände hur jag läktes bit för bit för varje skratt jag fick utifrån de här traumatiska upplevelserna som jag delade med mig den dagen.
Det är ju fantastiskt.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question?
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kära lyssnare, ni kan vara med i mitt avsnitt på Alla hjärtans dag den 14 februari. I avsnittstexten finns en mailadress dit ni kan skicka in ett röstmemo på sig 30 sekunder vad kärlek är för er. Så kan ni skicka in det till den mailadressen, eller så skickar ni en text till den mailadressen där ni skriver vad kärlek är för er. Så gör nu det, så får vi göra ett avsnitt tillsammans, ni och jag. Stor kram på er. Vi hörs hela tiden. Hej! Det är ju ett mission för dig, känns det som, att du vill förändra samhället och världen. Du är ambassadör för stiftelsen Friends och Drottning Silvias stiftelse Mentor Sverige. Mm. Det är ju två rätt fina och tunga uppdrag.
Verkligen, och det är en stor ära faktiskt.
Ja, det förstår jag. Men jag tycker att det är roligt att det finns också de här stiftelserna som lyfter fram alla de som vill göra skillnad.
Verkligen.
Och det här pratas ju inte så mycket om. Det pratas ju mer om allt elände där ute. Mm. Men det finns ju också väldigt många bra drivkrafter som vill förändra samhället och förändra situationen för väldigt många unga som har det så som du upplevde att du hade det.
Mm.
Och det tycker jag är så fint, att de krafterna finns.
Verkligen.
Men hur ser du på samhället idag, Sverige? Hur ser du på Sverige idag jämfört med för typ 10 år sedan? Blir det bättre eller sämre? Eller har du någon måttstock på det där? Någon känsla för det där?
Jag kan säga så här. När min pappa hade bott i Sverige i typ 10 år, min mamma och pappa, så han berättade om en situation när han var ute och tog en öl på en bar. Och då kom det fram 2 svenska tjejer fram till min pappa. Och de stod och tittade på honom bara. Och de sa ingenting. Och min pappa undrade varför de stod och kollade på honom.
Mm,
Sen gick de fram till min pappa efter en liten stund. Och sen sa de så här, du, ursäkta. Min pappa bara, ja. Skulle vi bara kunna få känna på ditt hår?
Oj. Nu var det här. Det låter som du sa 50-talet.
Nej. Det var på 90-talet.
90-talet.
1991.
Ah.
Vad jag försöker säga med det, Agneta, är det att det fanns en helt annan typ av nyfikenhet på den tiden om vart människor kom ifrån, vilken kultur.
Mer nyfikenhet än rädsla.
En rädsla, precis. Mm. Och jag känner att vi lever väldigt mycket i rädsla idag.
Mm.
Jag tror att rädslan också är baserad på vad vi inte förstår. Och det är det som är så viktigt för mig när jag är ute och träffar och föreläser för föreningar, företag, olika kommuner, om att öka just den här förståelsen mellan människor.
Mm.
Jag minns när jag var ute och på en Sverige-turné med Jytte Gytteland, Europaparlamentarikern Jytte Gytteland.
Mm-hmm.
Och då åkte vi och besökte varenda förort i hela Sverige.
Wow.
Och pratade om just det här med inkludering och gemenskap. Och jag minns en skola som vi besökte. Och då var det, hela Alvoland var fylld med människor. Och då kunde jag se liksom hur alla var stationerade. Liksom, vi hade en rad med människor med utländsk påbrå. Sen hade vi etniska svenskar på en rad. Det var verkligen bokstavligt talat så på varenda rad. Och jag gick ut på scen och var redo för att köra. Och jag sa till Jytte, jag vill göra ett experiment innan jag börjar. Och det gick ut på scen. Jag tänkte inte börja förrän alla ställer sig upp och sätter sig bredvid någon de inte känner överhuvudtaget. Ni har 2 minuter på er. Och jag kunde se hur jag förstörde hela den där målningen helt och hållet. Och alla började liksom så skratta och röra sig hit och dit. Och, Och sen när de var klara så kunde jag se beblandningen. Mm. Och en helt annan typ av gemenskap. Mm.
Förändrades energin också?
Helt och hållet. Ja. Och folk skrattade mer och folk kunde se att det fanns en annan typ av nervositet, vilket jag tycker är bra. Och det aktiverades någonting där. Och då sa jag bara, precis, det är exakt det här jag vill se. Det är ett sånt här Sverige jag vill se. Så nu kan du, Kalle, lära dig någonting från Mahmoud. Och Mahmoud, du kan lära dig någonting från Kalle. Mm. Och det var väldigt mycket skratt. Och det var ett experiment där de utmanades att kunna få bryta mot vissa normer som vi har i vårt samhälle idag. Och jag kände att det ledde till någonting positivt. Mm. För att när de gick ut därifrån så var det väldigt många som skapade nya vänner.
Ja.
Och det är det vi behöver i vårt samhälle idag, känner jag. Vi behöver förstå varandra mycket bättre.
Ja, exakt det. Jag tänker på två kompisar till mig. Jag har varit med i deras podd och de har varit med i min. Ja. Det är Omar Alshogre och Nils.
Mm.
Omar och Nils har ju en podd som heter En känsligare värld.
Just det.
Har du lyssnat på den?
Nej, jag har hört talas om det.
Ja, du borde ju vara gäst där. Ja. Men deras vänskap är ju väldigt sådär oväntad. Mm. En oväntad vänskap, lite som i filmtiteln. Men Omar som kommer från ett fängelse som är liksom, tror att han ska avrättas och det är en skenavrättning och det är liksom för att han ska kunna fly liksom. De har blivit mutade, de här vakterna, och han lyckas fly och ta sig till Sverige. Han är väldigt sjuk när han kommer hit. Träffar av olika omständigheter en familj här. Så han hamnar i en väldigt bra integration. En otroligt bra integration hamnar ju han. Och blir kompis med Nils. Mm. Och Nils har sina spöken och demoner och sin vilsenhet och undrar över om han är tillräcklig som människa och vad han ska göra med sitt liv.
Mm.
Så att, men här, när han öppnar upp och börjar prata om det här, vilket han först inte riktigt vågar, för han tycker att varför ska jag klaga? Omar har ju liksom varit med om allt det här.
Mm.
Men när han öppnar upp och vågar öppna upp och de börjar prata, så skapas det ju en fantastiskt fin vänskap mellan dem.
Mm.
Och det är precis det du pratar om nu, det här att våga öppna upp. Visa vem man är.
Mm.
För att alla kan på något sätt identifiera sig med det sårbara och med glädje. Man kan ju identifiera sig med allting.
Verkligen.
Men det är som att vi ska trycka undan alla såna här rädslor. Vissa saker får man inte prata om mer som på något sätt. Och vissa känslor är inte liksom riktigt accepterade eller godtagbara. Så att vi stänger undan väldigt mycket. Mm. Och det är ju en stor fara i det.
Verkligen. Och jag känner faktiskt, apropå det du säger med sårbarhet, jag känner att min största sårbarhet har faktiskt varit min största framgångsfaktor.
Mm.
Framgångsfaktor i form av vart människor berörs mest.
Ja, ja.
Och just att kunna beröra, jag menar, vad får en person att liksom bläddra i en bok, bläddra från ena sidan till. Det är just den här beröringsförmågan som får en person att vilja fortsätta lyssna eller fortsätta läsa eller fortsätta höra vad någon har att säga. Och jag känner att just den autenticiteten och den ärligheten i min berättelse som jag var rädd att dela med mig förut har faktiskt varit någonting som har gynnat mig väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Av att visa att det här var någonting som har tagit på mig väldigt mycket. Men då, apropå den här tilliten också.
Mm.
Som man skapar med andra människor. Det är att människor känner att de kan. Det skapas ett band utifrån en ärlighet.
Mm.
Som gör att de också kanske vågar göra likadant.
Mm. Vad tycker du Sverige har misslyckats någonstans i den här integrationen då?
Jag känner att det borde finnas en bättre. Just när det kommer till integrationsfrågan, så behöver man ha en bättre uppföljning på integrationssystemet, känner jag. Just att, för att människor lär sig det svenska språket fort, att de kommer in i samhället, att man hjälper dem. Jag menar, jag har ju så här VHS-band från hur det såg ut. Mina föräldrar kom till Sverige. Och
ja, hur integrerade de?
Nej, men liksom? det var ju väldigt kontinuerligt att folk kom hem till oss och gjorde en uppföljning. Imse, vimse, spindel. Och så vidare. Satt de där med mina syskon och min mamma och pappa, och liksom, det fanns en uppföljning. Och jag känner att under de senaste 10 åren så har vi bara liksom haft människor som har kommit hit och de känner inte att de är betydelsefulla, eller att de känner att det inte finns någon inbjudan. Ja, jag håller med om att människor som kommer hit måste bli bättre på att de ska integrera sig. De ska lära sig det svenska språket så att de kommer in i arbete så fort som möjligt.
Mm.
Men vi i Sverige måste bli bättre på att bjuda in.
Ja, för nu blir det mer som att dialogen runt det är mer att det är en belastning istället för en resurs.
Precis.
Och det finns ju en otrolig resurs också.
Mm.
Och man måste ju se vad är det som kommer liksom. Mm. Istället för att titta med rädsla.
Exakt.
Titta på ett annat sätt. Mm. Men jag kan tycka att Sverige har misslyckats med integrationen väldigt mycket. För att det känns som att det är samhällets ansvar att hjälpa människor att känna att de är en del av ett samhälle. För att det är ju en katastrof som det är nu på något vis.
Mm. Och vi kan ju heller inte vänta på politiker bara. Jag menar, demokrati
betyder... Nej, och det är precis det jag tänker. Ja, politikerna kan ju inte göra det här. För de är ju också människor.
Exakt.
Utan det måste ju... Men de står ju där. De måste ju sprida liksom nya energier. Men det är ju folket och människorna som måste också våga öppna upp.
Och demokrati betyder ju folkstyre. Jag menar, det ligger i våra händer. Jag menar, vi kan inte sitta på att vänta på att politiker ska lösa det här problemet. Vi kan ju fortfarande ta ansvar utifrån den personliga kontakten och att verkligen bryta barriärer och att våga, som vi gjorde förut. Apropå de här två tjejerna som gick fram till min pappa och frågade, kan jag få källa på ditt hår? Han är ju så här afro på den tiden.
Ja.
Men just den här nyfikenheten av att skapa ett samtal, att samtala med människor som man inte förstår sig på.
Mm.
Och jag känner att vi lever i ett samhälle idag där vi liksom inte vill förstå andra människor.
Nej.
Vi gör det för enkelt att tycka någonting om andra människor.
Och jag vet inte vad hela coronabubblan tillförde, om det gjorde saken ännu värre. För det gjorde ju också på något sätt att man blev ännu mer så här, höll avstånd till alla på något vis.
Ja.
Varenda människa var ju en potentiell smittrisk liksom plötsligt.
Mm. Mm.
Så att, och jag vet inte om det förstörde ännu mer.
Mm.
Jag kan tänka mig att det finns väldigt mycket frustration och sorg och rädsla där ute. Bland unga människor också. Mm. Jag tänker på de här som hamnar i gäng och gängskjutningar och allt sånt där. Det är ju inget de kanske valt liksom så. Utan de har hamnat där och inte för att de vill.
Mm.
Jag tror inte att något barn växer upp och liksom föds och är litet och tänker att jag ska vara med i ett gäng och bära vapen. Liksom. Men, utan det är ju den miljön som skapas runt dem.
Mm.
Och det är ju där man måste in och vidta liksom väldigt starka åtgärder i tidigt stadium.
Absolut.
Och jag tänker då att det kanske måste till resurser, extra resurser till skolan, utöver liksom de här lärarna som sliter hårt med det de ska göra och lära ut, så känns det som att det behöver komma in extra resurser.
Absolut.
Som gör de här andra sakerna, som tar tag i de här andra ämnena, som att liksom mötas, lära och ha samtal och dialog, förstå varandra.
Mm, verkligen.
De resurserna måste ju in.
Det är ett nytt yrke nästan. Ja, men verkligen.
Fler sådana pedagoger som kan finnas som resurser.
Mm.
För att man kan inte, skolan kan säga men det är föräldrarnas ansvar, men alla föräldrar kanske inte har förmågan att ta det där ansvaret.
Nej.
Och då måste samhället göra någonting, för att samhället drabbas ju annars så väldigt hårt av det här.
Ja, men verkligen. Och barn och unga tappar ju just förtroendet för vuxenvärlden.
Ja.
Och mer nu än någonsin behöver vi vuxna förebilder som kan föregå med ett gott exempel och stärka just deras framtidstro.
Mm.
Och därför är jag så stolt ambassadör för Mentor Sverige som jobbar just med att förbereda barn och unga inför arbetslivet och se till att varje barn växer upp och utvecklas drogfritt och hälsosamt.
Mm. Det är fantastiskt. Ja. Hur länge har den funnits? Den hade inte jag hört. Friends har jag hört talas om. Men det här...
94 tror jag att Drottning Silvia startade.
Är det så länge sedan?
Ja, jag tror det.
Och jag har helt missat det.
I samråd med World Health Organization.
Man får ju skämmas.
Men man lär sig någonting nytt varje dag.
Ja, det är det som är så härligt med den här podden. Jag lär mig något nytt varje dag. Nej, men alltså den är ju helt underbar. Hur många mentorer finns det där liksom?
Det finns ju väldigt många mentorer, men ambassadörer så är vi 6 stycken tror jag.
Mm.
Ja.
Och vad gör du då? För då är du ute och föreläser med
dem.
Ja,
vi har ju olika föreläsningar, olika läger som vi gör tillsammans med Mentor, där vi åker ut och träffar barn och unga. Så det är ju ideellt då. Så det är ju, ja.
Men du, när du är ute och föreläser, då kan du dra in lite pengar där, eller?
Ja, absolut.
Ja, du kan inte bara jobba ideellt.
Nej, precis.
Du måste ju leva också.
Nej, men det här är en ideell organisation. Mm. Så att, för mig är det viktigt att kunna finnas tillgänglig.
Mm.
Och begränsa möjligheterna till att inte få möjligheten att träffa barn och unga. Så att, nej, men jag är stolt ambassadör för den här organisationen.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Och de ska vara glada att de fick just dig också.
Tack.
Tycker jag. Men du, så att föreläsning är ju huvudsaken det du gör. Och så är du ståuppkomiker. Blandar du också det här in i föreläsning?
Ja, absolut.
Ibland din humor?
Ja, precis. Ibland är det ju bara enbart stand-up comedy som jag kör om jag blir bokad som komiker. Men annars är det ju när jag kör mina föreläsningar så försöker jag ha humorn däremellan för att kunna få publiken att pusta ut. Och som jag pratar om väldigt jobbiga och känsliga ämnen emellanåt, så kan det vara bra att kombinera in just humorn i det.
Hur mycket hinner du med egentligen? Hur många reser du över hela Sverige? Och
nu, var ju, nu var det inte så mycket under pandemin.
Ja, nej, just det. Jäkla
då var det, var väldigt mycket digitalt.
Ja, mm.
Och just, jag är ju en sån som älskar det personliga mötet.
Ja, det förstår jag. Det är ju också viktigt i de här sammanhangen,
absolut,
tror jag.
Absolut. Och just beröringsförmågan är ju helt annorlunda att träffa folk fysiskt än att träffa dem digitalt. Mm. Så att den börjar öppna upp igen och nu börjar det komma in mer bokningar under pandemin då.
Vad är det för respons du får i de här mötena? Vad är det för åldersgrupper?
Det är från mellanstadiet fram till, upp till gymnasiet.
Ja. Och sen är ju vad får du för respons från? Vågar de se fram till dig efteråt och tackar? Och vad säger de?
Ja, alltså det som är så underligt är att väldigt många, när jag kör stand-up så är det väldigt många som kommer fram och säger, men hur vågar du stå på scen och se sig självsäker ut och skämta och tala på det sättet framför en hel publik? De hade gjort en undersökning på vad människor var rädda för över hela världen, och på första plats var det att stå inför folk och skämta och tala och på andra plats var det att dö.
Är det
så
sant?
Antagligen så är inte folk rädda för att dö, så det är det jag har fått möta när jag har varit för att folk, barn och unga, men faktiskt under väldigt många år så har jag också anlitat som kulturpedagog, där jag fått gått ut och träffat barn och unga för att jag har känt att behovet av att vilja uttrycka sig och att jobba med barnens scenärvaro är någonting som vi behöver aktivera och öka ännu mer idag.
Ja,
med tanke på sociala medier så har ju folk blivit väldigt, väldigt tillbakadragna.
Ja, man är så himla rädd för att göra bort sig.
Ja, precis. Och jag känner att det var någonting som var väldigt uppskattat, där jag har jobbat med deras scenärvaro och pratat utifrån ett förhållningssätt på scenen, vilket avstånd man har till publiken, hur man uttrycker sig, vilket tonläge, just när det kommer till kommunikation och retorik.
Mm.
För att hjälpa dem att bryta skräcken att tala inför folk.
Mm.
Och där det övergripande målet är att få dem att känna och förbereda dem, som sagt, inför arbetslivet, så när de går in och träffar en arbetsgivare, att de känner sig bekväma.
Mm.
Och just att det traditionella sättet att man skickar in en CV till exempel kanske inte funkar på samma sätt idag, och att man kanske gör ett annat intryck och ett starkare intryck av att gå och träffa och våga träffa.
Exakt.
Så jag känner att där har behovet varit ganska mycket just när jag är ute och träffar barn och unga, just det här med att hur vågar du stå där på scen och prata, framförallt när jag kör stand-up, för det är ju väldigt, väldigt utmanande att prata, men även skämta.
Tänk om ingen skrattar.
Tänk om ingen skrattar, precis. Mm. Då vill man ju kanske inte.
Då vill man dö. Är nummer två på listan vill man då.
Så responsen har varit fantastisk. Väldigt berörda när jag kör mina föreläsningar och berättar om min historia och min bakgrundshistoria.
Men hur överkom du den där rädslan att stå på scen och våga skämta med risk för att kanske ingen skrattar? Hur överkom du det där?
Det var ju som sagt första gången jag stod där på scen på högstadiet och jag visste inte att jag var rolig.
Nej.
Så det var ju när jag drog skämtet om Göran och hur jag gestaltade pappas kroppsspråk och så vidare, som jag märkte att, men vänta nu, jag är ju kanske rolig.
Mm.
Och jag märkte att det hände någonting i mig, så att jag bröt den skräcken den dagen, tack vare min lärare som såg mig. Och apropå att se någon behöver inte vara av att, för att barn och unga kanske inte vågar ta det initiativet och berätta om hur de mår.
Mm.
Utan det är ju vårt uppgift som vuxna att ändå ta det initiativet att bygga upp de här relationerna med dem. Så att de också kan berätta hur de känner och mår. Men hon såg någonting i mig. Och jag frågade henne ganska kort därefter vad det var för någonting hon såg. Varför hon valde just mig. Och då sa hon att för att hennes lärare gjorde likadant mot henne.
Ah, du ser.
Mm, som ringar på vattnet.
Det är som ringar på vattnet.
Hon var också introvert och tyst och hon såg det i mig. Hon såg det där hos mig. Hon såg att jag var den som var tillbakadragen, att jag inte vågade prata och uttryckte mig som alla andra i klassen.
Vad härligt när det är någon person som gör någonting, som liksom du vet, skickar ut dig på något eller ber dig om något eller säger något och så får du dig att liksom ändra så mycket i ditt liv. Det blir som en sån viktig nyckel.
Absolut.
Men det kan ju vara mycket så att man går och väntar på att någon utanför en själv ska liksom komma där och hjälpa och rädda upp situationen.
Mm.
Men i väntan på det, hur kan man liksom ta hand om och rädda sig själv ut med resans gång? Om man nu känner sig ensam, utanför, mobbad. Vad kan man göra i de situationerna? Har du kommit fram till något sånt så här efteråt?
Jag tycker att det är väldigt viktigt att man börjar att öppna upp sig och prata med människor man känner sig bekväma med till en början.
Mm.
Och att berätta om hur man mår kan vara väldigt, väldigt viktigt. Och den dagen när jag ställde mig på scen, självklart var jag ju rädd.
Mm.
Men jag vill också att alla barn och unga förstår att det finns så mycket, en sån belöning bakom vår rädsla också.
Mm.
Jag menar, utan våran rädsla så hade vi kanske inte levt. Jag menar, vi har ju, rädslan är ju en vanlig, normal människokänslofaktor som vi bär på, som säger till
oss.
En överlevnadsinstinkt, precis. Som blev ett drivmedel för mig istället. Mm. Och att våga använda rädslan och till att förstå rädslan, vad det är för någonting som håller mig tillbaka. Och att använda det till att utföra vad man vill göra. Så att rädslan kan användas på massa olika sätt. Som ett drivmedel brukar jag säga. Men jag skulle nog säga att om det finns någonting som man känner håller en tillbaka. Om att man inte vågar, så är det väldigt viktigt att man börjar öppna upp sig till människor man litar på. Det är ett steg i rätt riktning.
Mm.
Och kanske diagnostisera vad man känner för någonting. Att skriva ner på papper.
Mm.
Och man vill börja där innan man pratar med andra. För att den enda man har i den stunden kanske är sig själv.
Ja, att kommunicera med sig själv är ju inte fel.
Nej.
Jag hade ju, när jag växte upp, och när jag var riktigt liten, då bad jag ju kvällsbön och sådär, eftersom vi gick i söndagsskolan och så. Men sen när jag blev äldre, då blev det ju liksom andra saker som var liksom, som jag skulle undersöka i livet utanför mig själv. Men jag minns att jag till och från, även i tonåren, bad liksom om kvällarna.
Mm.
Hade den här dialogen med någonting, med mig själv eller något större eller vad det var.
Mm.
Och det, den här dialogen kan man ju ha med sig själv, med sin själ, tänker jag.
Mm.
Om man inte har en tro så kan man ju ha en dialog med sin själ.
Absolut.
Eller hur?
Mm.
Och där kan man få en väldigt fin vänskap.
Mm.
Istället för att vara den här mobbaren som vi ofta kan vara med oss själva. Mm. Du är så värdelös och vad ful du är och vad tjock du är. Och du får inte vara med och ingen tycker om dig och du har inget att komma. Istället för att vara den där mobbaren inne i sitt eget huvud, så kan man ju liksom försöka hitta en vän där inne.
Mm. Mm.
Hur ser du på själen förresten? Du kom ju till, alltså du kom ju där som, fast du kanske inte skulle ha kommit.
Exakt.
Det är ju fantastiskt.
Mm. När man tänker efter.
Mm.
Jag ser själen som en katalysator, en som vägleder mig, en vän som jag inte ser fysiskt men som lever i mig. Och vissa saker, Agneta, lämnar inte vår själ heller. Det lämnar inte oss. Jag minns när jag var 15 år så utsattes jag för ett mordförsök.
Oj.
Mm. Jag hade precis börjat kampsporten taekwondo. Och en kväll, en mörk höstnatt 1999, så gick jag, och då bodde vi i Eskilstuna, jag är född och uppvuxen i Eskilstuna.
Mm.
Då gick jag tillsammans med min 5-åriga lillebror, hand i hand, nedför en nedförsbacke. Långt bort såg vi en mörk pelare. Men man med bägge sina händer i fickorna, med huvudet neråt. Och när vi gick övergångsstället, när vi gick över övergångsstället, från ingenstans, så precis vid min högra sida, när vi kanske är en meter ifrån honom, en vanlig person man absolut inte hade tänkt på, bara att en man står där. Och det var en sån total tystnad den dagen. Det fanns ingen ute, inga bilar, ingenting, inga människor. Så kommer han fram helt plötsligt och sträcker ut en pistol rakt in i mitt ansikte. Ge hit pengarna, skriker han i ansiktet. Och jag märker hur jag successivt bara varsamt backar med min lillebror i handen.
Du har din lillebror min där, lillebror, så var han 5 år?
5 år. Och jag har inga pengar. Jag märkte inte att jag pratade, utan det sades bara på något konstigt sätt. Ge hit pengarna, så skjuter jag. Och från ingenstans, alltså det var som ett ögonblick, det var som ett scenbyte där jag plötsligt springer med min lillebror i famnen. Och sen är jag plötsligt 45 meter ifrån honom, längst uppe i uppförsbacken. Därav så hade han avlossat 2 skott också, som han hade missat medans jag sprang. Så att det enda jag minns under den stunden var ljudet av det avlossade skottet och att jag var långt borta ifrån honom. Så att det där är det närmaste jag har kommit min själ där jag har känt att jag inte har varit i kontroll. Nej. Över någonting medvetet, utan där jag på något sätt har omhändertagits av något övernaturligt.
Något tog över liksom.
Något tog över, för att jag minns ingenting av hur jag lyfte upp han och hur jag sprang. Utan det enda jag minns vid den situationen när han hade en pistol precis någon centimeter på min panna. Så märkte jag av att jag var längst upp i uppförsbacken igen. Och kollade ner. Och ser min lillebror gråta så mycket.
Så rädd.
Och det vi gjorde då var att vi sprang. Av någon konstig anledning så sprang vi mot polisstation.
Mm.
Och sen såg vi en polisbil där och sen så hysteriskt så skrek jag ut till de här poliserna och sa att det var en man som försökte döda oss.
Mm.
Och de slängde direkt sina kaffemuggar på marken och bad oss sätta oss i bilen, och de är ju helt på en panikslag, de här två poliserna också. Och så satte vi oss i polisbilen och åkte runt för att hitta den här mannen, och de bad oss att berätta vart det skedde. Så när vi körde dit till den platsen så körde vi runt där omkring, och sen bad polisen mig att identifiera mannen om vi skulle hitta honom, vem det är. Och jag minns att jag satt där i bilen och bad till Gud, bara snälla, apropå som ung pojke, det enda man vill är att en vuxen ska tro på en.
Ja.
För att det var det enda jag ville, att hitta den här personen så att de ändå kunde förstå att det här är en man som går beväpnad.
Mm.
Och efter 20 minuter sökande så skriker jag ut. Och bara, där är han, det är han, det är han. Jag har aldrig i hela mitt liv sett någon polis i verkligheten.
Nej.
Lägga sin hand mot sitt hölster och ta ut sin pistol. Det var första gången. Fortfarande idag är det den enda gången jag har sett två poliser ta fram sina pistoler och sträcka den mot en gärningsman.
Mm.
Lägg dig ner på marken, skriker de.
Mm.
Och han drar upp händerna i... Jag bara, akta, han har pistol så att ni vet. Det sa jag till polisen innan de gick på polisbilen. Sen la han sig ner på marken. Och det enda jag bad om, det var att snälla, låt han ha kvar själva pistolen i fickan så att de kan tro på mig. Så drog han ner honom på marken. La han på magen med bägge hans händer på hans rygg. Så sparkade de ut hans pistol från hans jacka. Och det här, oavsett hur många psykologer jag träffat under åren, under den tiden jag var 15, 16, 17, så har det på något sätt aldrig lämnat mig.
Nej, vad varje jag gång, skulle fråga hur det...
Varje gång jag går ut, när det är kväll, jag vet inte vad det är, Agneta, men jag bara...
Jag förstår
ser
det.
Över min axel.
Ja.
För jag tror att vissa saker som blir så nära själen...
Mm.
Alltså det river din själ på något sätt, och det blir ett R som aldrig lämnar dig.
Och det är ju det här som är så fruktansvärt, för då bär ju du på den här rädslan.
Mm.
Och det är ju det vi inte vill. Vi vill ju inte gå runt och vara rädda.
Nej.
Men man kan ju också ha en förståelse för att det är väldigt många nu där ute i vårt samhälle som går runt och är rädda.
Mm.
För sådana här saker händer ju oftare och oftare.
Mm.
Jag vill ju inte att min dotter... Nu är 23 nu, men att hon ska åka sent på kvällarna med tunnelbana. Nej. Då hämtar jag hellre och kör henne och sådär. Det kan ju verka jättekonstigt när hon är 23 år. Men jag vill inte ta onödiga risker.
Nej.
För det kryper närmare.
Mm.
Men, och det är ju det här man undrar, liksom, hur ska vi förändra det här? För att rädslan har man ju full förståelse för i de här sammanhangen.
Ja.
Men det är ju inte det samhället vi vill ha.
Nej.
Så det är ju det vi måste vända.
Mm. Verkligen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte låter saker man får höra bli det som styr vårt liv. För att så fort vi låter rädslan styra våra liv så är man död, man lever ju inte.
Mm.
Styrkan av att ta sig igenom just de här sakerna, när det kom till mobbningen när jag var liten eller den här incidenten när jag var 15, så har ju träning och kampsporten varit en stor hjälp i min personliga utveckling, i mig själv, internt, spirituellt. Mentalt, fysiskt, så har det hjälpt mig att bygga och laga någonting inuti mig.
Mm.
Så jag började i taekwondo då, kampsporten taekwondo. Och taekwondo handlar inte om att
skada
någon, utan det är en väldigt filosofisk kampsport som handlar om att förstå jaget och utifrån vissa mönster uttrycka sina känslor.
Mm.
Så att det har ju hjälpt mig väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Men att försöka bli bättre Och använda rädslan till ett drivmedel och inte till någonting som bränner upp vårt energifält runt omkring oss, utan att någonting som stärker oss istället, och att veta, men jag har kontroll, jag är stark, jag är inte rädd, jag är modig. Att man tilltalar och säger saker till sig själv som stärker en, som bygger upp helt andra tankemönster i oss själva, omedvetet.
Inte förminskar utan bygger upp.
Precis, och jag vill bara säga att den här historien med det här mordförsöket, det är faktiskt första gången idag som jag delar med mig om den här
jag
historien.
Jag tänkte det, jag kände det. Det här har inte du berättat förut.
Aldrig någonsin.
För jag har inte läst det någonstans.
Och det här var i löpsedlar i Eskilstuna-Kuriren och i Folket 1999. De skrev om det här jättemycket.
Jag har svårt att föreställa mig hur man skulle reagera i en sån där situation.
Och var det ju rättegång och allting.
Ja, och jag har svårt att föreställa mig hur det påverkar den resten av livet.
Det gör verkligen det.
Det måste påverka jättemycket. Och din lillebror också, eller?
Och han minns den dagen också.
Han minns det, det är klart han gör. Men är han lika påverkad som du, eller har hans unga år ändå skyddat honom lite från det?
Det har ju skyddat honom. Vi har ju haft äldre syskon som har funnits närvarande i hans utveckling till att bli en ung man som han är idag. Men det har ju påverkat mig väldigt mycket. Men jag har ju också förstått att det är ett... något som tillhör det förflutna, och att det inte är ett band jag vill att spela upp idag, utan det är någonting som har gjort mig till den jag är idag. Jag menar, varje omständighet, situation, man kan se det som sin egen mentor på något sätt. För att utifrån mina svårigheter och motgångar tidigare i mitt liv, så hade inte jag varit den person jag är idag. Utifrån mobbningen jag gick igenom.
Det är verkligen meningen att du ska leva. Det är på två mirakel på något vis som har ändå sett till att du lever och att du tillför samhället verkligen någonting.
Försöker så gott jag kan.
Ja. Så in i själen mycket gör ju det. Det är ditt mission. Hur ser du framåt på vad är dina framtidsvisioner?
Mina framtidsvisioner är att, alltså, min största dröm är ju att fortsätta göra det jag gör. Att ha ett inflytande på barn och unga, samhället. Men min största dröm är ju att lämna ett avtryck i den här världen. Vad brukar man säga? Planterat träd och göra ett liksom avtryck och känna att man har använt sitt liv till någonting gott och att man har förändrats och lyckats förändra ett människors liv. Som i sin tur kan bli ett arv för andra människor att plocka upp och använda också för att hjälpa andra människor. Så det är en vision jag lever efter idag och som jag fortsätter att leva efter. Och att vara en anledning på något sätt till att fortsätta kämpa. Och om jag har gått igenom alla de här sakerna och klarat mig och lyckats och att jag fortfarande andas och lever, så vill jag att du också, då kan du också finna den styrkan i dig själv. Och att också lyckas med det du vill lyckas med.
Det är på något vis meningen med livet väldigt mycket. Att lära och lära ut.
Jag frågade min mamma för många år sedan. Jag bara, mamma, vad är meningen med livet? Jag minns hur hon tittade mig djupt i ögonen. Agneta, så filosofiskt. Kollade mig djupt in i ögonen. Så sa hon så här till mig: betala skatt.
Nej. Vad sa du då?
Nej, jag skrattade bara. Jag förstod ju vad hon menade.
Ja.
Nej, men jag känner att meningen med livet är ju den meningen man ger sitt eget liv. Utifrån svårigheter, omständigheter, trauman, och att man på något sätt kan göra det till sin egen framgångsfaktor. Att använda sin historia.
Alltså, tusen tack Göran, eller Goran, för att du kom hit och gästade min podd. Tack för att du delar med dig av den där hemska upplevelsen som du har burit med dig. Vad fint att du ville dela den med mig och mina lyssnare. Och tack för allt du gör för Sverige, för unga människor där ute i Sverige. Du tillför ju så mycket. Så heja dig framåt.
Tack så jättemycket.
Heja dig och din fina själ, och tack snälla du för att du kom hit.
Tusen tack.
Ja, hur ska vi förändra det här samhället Sverige? Hur ska vi få in lite mer själ i det här samhället? Det kan man ju undra. över, men vi får ju inte ge upp. Vi måste ju fortsätta våga hoppas att det går att förändra även det här samhället och få en härlig värld. Och jag blir också väldigt hoppfull när jag pratar med en man som Goran, Assad, eller Göran. Att det, han är där ute och han pratar om sina rädslor, sitt utanförskap och det han har gått igenom. Och han hjälper andra människor att hitta någonting i sig själva. Och då blir jag lycklig. Då tänker jag att det är meningen med livet väldigt mycket. Och dels var det ju fantastiskt att han berättade om den här gången när han var 15 år och med sin 5-åriga lillebror. När han har en pistol pekad mot sig och han springer och han berättar det för första gången. Det kändes väldigt starkt att han gjorde det här tillsammans med mig. Och jag försöker fortfarande smälta det. Hur det är att uppleva något sånt och hur man kommer vidare efter det. Och hur han fortsätter sitt mission liksom, att vara en del i att förändra vårat samhälle här i Sverige. Det finns så många fantastiskt fina resurser där ute i vårt samhälle. Och du som lyssnar är säkert en av de resurserna i vårt samhälle. En av de som också vill vara med och göra skillnad. För vi behöver vara många. Vi behöver vara många. Alla kanske inte står i strålkastarljuset och syns. Men betyder inte att man är mindre viktig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Alla är vi lika viktiga när det kommer till att förändra och höja det här samhället vi lever i och den här världen, den här jorden och planeten. Höja medvetandet och skapa liksom en bättre värld för alla. Och som vanligt, tusen tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.